din kraft, din härlighet, ditt liv, din närvaro. Vi tackar dig, Fader, för att du har älskat oss först och du har älskat oss mest och din kärlek sträcker sig alltid längst. Och vi tackar dig för att vi får bara fortsätta ta emot av allt det underbara, allt det starka, allt det härliga som du bara har gett till oss. Vi prisar dig för det i Jesu namn. Amen. Väldigt gott att få vara här igen. Vi hade ju, tyckte jag, en väldigt härlig dag igår. Så gott att se att det var så många som fick möta Herren också. Det är ju, jag har liksom blivit mer och mer fascinerad och det är ju längre jag har hållit på. Ibland så, jag vet, när jag blev frälst så här, då var det ibland folk som sa till mig att liksom, du kommer få en mer så här balanserad tro med åren. Att du kommer liksom bli lugna ner dig och sådär. Men jag har upptäckt att det blir ju inte så. För att få se människor, få möta Jesus och få möta Gud, det är det absolut bästa som finns. Jag tappar liksom aldrig hungern på det. Det blir aldrig liksom så här skåpmat att se människor förvandlas av Jesus. Så det var så härligt att se vad Gud gjorde här igår. Och väldigt tacksam för det. Jag har några böcker kvar på bokbordet här nere. Där det här underbara paret sitter. Så kan ni titta på dem. Det finns några stycken kvar. Sen skulle jag bara vilja ge en rekommendation till. Det är att en del av er har noterat att jag har startat en ny podd här innan jul. Och den här podden föddes på det sättet att jag upptäckte att jag har rätt mycket häftiga vänner. Och jag har rätt mycket häftiga vänner som folk i mitt nätverk inte känner till något vidare. Som får se mycket med Gud och väldigt härliga tjänster och sådär. Och jag bestämde mig för att starta en podd där jag helt enkelt får lyfta fram deras story. Så att fler kan koppla med dem. Och jag har flera liksom goda vänner, flera lovsångsledare och förkunnare och smyckesdesigners och själavårdare. Jag har en psykolog som kommer på här snart också och pratar och sådär. Så att det är väldigt, väldigt underbart och höra deras story. Jag har varit så glad över att det är flera av dem som har fått liksom fler som har kopplat med deras arbete som ett resultat av poddarna. Så lyssna gärna på dem. Det handlar ju om människors vittnesbörd om hur de har blivit förvandlade med Jesus och hur Gud verkar. Jag älskar att leva i den världen, vet ni. Jag har alltid tyckt att det är liksom det som är det häftiga med det kristna livet. Jag har aldrig varit så intresserad egentligen utav liksom kristna tidningar och inomkyrkliga debatter och sådana saker. Utan jag tänker sånt får andra hålla på med. Utan det jag är fokuserad på, det jag älskar att se, det är hur Jesus förvandlar människor. Och hur människor får nåd och hopp och upprättelse i Kristus. Och evangeliet är ju så sanslöst befriande. Som Kalle noterade här så är det ju 10 år sedan jag kom hem från Syrien. Och jag upptäckte ju att frihet är ju inte alltid någonting som är helt lätt att förstå sig på. För er som inte, ja, det är ju inte alla som känner till min story då, men jag satt ju kidnappad hos liksom Al-Qaida då tillsammans med en vän. Jag i en muslimsk terrororganisation under 1,5 år i Syrien. Så det var rätt tufft så här, sitta 1,5 år och sådär. Så jag vet, det kom en kille till mig som hade suttit inne så här, och han sa det att liksom, vad kan du veta om att sitta inne så där? Och jag sa det att jag har suttit i tuffare fängelse än dig. Jag lovar. Men när man har suttit så där och alltid haft någon som har koll på en, och man sitter liksom instängd i ett rum i 1,5 år och aldrig kan göra någonting utan att vara rädd för att få en smäll eller bli liksom så, utan du blir övervakad 24/7, så helt plötsligt så kommer man hem och inser att man kan göra vad man vill, så blir det lite så här scary. Bara att kliva av på flygplatsen i Stockholm och på typ 10 sekunder se mer människor än vad man har sett på 1,5 år. Och sen inse att jag kan göra vad jag vill. Det är ingen som kommer säga till mig när jag får gå på toaletten och inte. Det är ingen som kommer säga till mig vad jag får göra och inte göra. Då är man ju fri. Och den friheten är ju inte alltid lätt att liksom ta till sig. Men det är faktiskt samma typ av frihet som vi har fått i Kristus. Och där tänkte jag att vi ska börja idag. För jag ska tala lite grann om förvandling. Hur Guds nåd förvandlar våra liv idag. Vi ska läsa först från andra Korinthierbrevet 3, vers 17 till och med vers 18. Det står så här. Herren är anden, och det Herrens ande är, där är frihet. Och vi alla som är obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Så det Herrens ande är, där är frihet. Och det är ett ganska fascinerande statement, för att du vet, du kommer ju aldrig bara förmedla vad du säger, utan du förmedlar alltid vad du bär. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Du förmedlar aldrig bara vad du säger, utan du förmedlar vad du bär. Så när ni hör mig predika nu, så förmedlar inte jag bara till vad jag säger, utan det som Herren har gjort i mitt liv är det som kommer flöda fram förhoppningsvis. Och du kommer alltid skapa den atmosfär och kultur runt dig som du bär inom dig. Det är därför det är stor skillnad på att predika ett budskap som är bara kunskap som du har läst dig till, jämfört med att dela någonting som Jesus har gjort i ditt liv. Och jag säger alltid det när vi tränar liksom ledare och förkunnare, så här, att var inte så fokuserad på och få liksom alla detaljer på plats och så, utan dela livet med Jesus. För det som Herren har löst in i ditt liv är alltid det som kommer beröra andra människor. Det är därför vi kallar till att vara vittnen och inte historieberättare. Ett vittne är ju någon som har varit på plats och upplevt och sett någonting som är viktigt för liksom caset. Jag menar, jag kan läsa på om skolskjutningen i Örebro, men det gör inte mig till ett vittne. Det gör mig till en som återberättar en story. Och samma sak är det med Jesus. Det går hela tiden tillbaka till det personliga mötet med honom som behöver prägla våra liv. Ja. Och att Herrens ande skapar frihet, alltså det Herrens ande är frihet, är ju det därför att han är fri. Eller hur? Det finns liksom ingenting som binder den helige ande. och det finns liksom inget utav fördömelse, skuld eller skam eller betryck i treenigheten. Och därför så har inte han något sånt att ge, utan han har bara frihet att ge. Och den friheten som den helige ande skapar kräver ditt hjärtas gensvar. Det är ju liksom den här frågan som ofta kommer upp, och jag får den ofta på bibelskolan, jag får den ofta när jag undervisar så här: hur kommer det sig att Gud kan acceptera eller liksom stå ut med allt som pågår i hans folk? Och man kan titta både här i liksom våra församlingar, och man kan titta vad som händer under hela Israels historia, så var det ju så att Gud var väldigt tydlig med vad hans plan och tanke var, men han tvingar ju aldrig folk. Om han ville, så skulle han ju ha gjort det kristna livet på så sätt att när du blir frälst så löser sig allt och du har inga problem mer, och du blir mer som en robot som bara funkar. Men så funkar det inte, det kanske ni har märkt. Och det är för att det finns inget tvång på det sättet i Gud, utan han skapar maximal frihet för dig för att du ska få chansen att gensvara helhjärtat. Det är därför det inte kan finnas ett tvång i kärleken. Utan sann kärlek, sant gensvar kan bara födas där det finns en frihet. Och då står det här att alla vi som är obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet, det sker genom Herren anden. Så förvandling i nya förbundet handlar om att vi får se mer av Jesus. Vi läste igår att sådan han är, sådan är också vi i den här världen. Jag brukar alltid säga att evangeliet är egentligen så här, evangelisk konsekvens i ditt liv är att du är rättfärdig, du är helig, du är välsignad, du är älskad, du är försonad, du är smord med den helige ande och uppfylld av Guds favör, och det är inte ditt fel. För Jesus gjorde det och gav dig resultatet. Så den här förvandlingen som pågår i ditt liv handlar ju om att den du är i Kristus ska bli synlig i ditt liv. Eller hur? Finns inte mycket betryck i Kristus, Det finns inte mycket fördömelse eller skuld eller ok och bojor och saker som håller oss tillbaka. Och ju mer den helige ande verkar på oss är tanken att Kristus ska få lysa fram genom våra liv. Jag ska tala lite grann mer konkret om hur det går till idag, för vi har ju talat om förvandling hela helgen här. Men vi ska backa och gå in i Romarbrevet 8, som vi var i mycket igår. Jag brukar ju alltid säga att Romarbrevet 8 är den helige andes kapitel. Därför att om du läser Romarbrevet fram till Romarbrevet 8 så omnämns den helige ande vid ett tillfälle. Men i Romarbrevet 8 så är det 16-17 gånger som den helige ande talas om. Talas om den helige andes förvandlande verk i våra liv. Det finns ju en känd vers i Romarbrevet 8, vers 1. Som ni säkert kan utan till, eller hur? Så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Det här är ju ett ord som blir lite som en slogan ibland så här. Man säger så här, ingen fördömelse broder om någonting händer. Och det är ju sant, det är ett definitivt påstående. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Gud kör inte med fördömelse, skuld, skam och manipulation som påtryckningsmedel. Utan han leder alltid i frihet. Men för att det här uttrycket, det finns ingen fördömelse i Kristus, ska landa rätt, så vill jag bara sätta in den här texten i sin kontext. Och jag tycker det här är så otroligt befriande. Det är ju väldigt bra med Bibeln, eller hur? Och det är väldigt bra med Bibeln, i alla fall för mig som en enkel förkunnare, att den är liksom, att det finns kapitel och vers i Bibeln, så för att det gör att det är lättare för mig att hitta. Men Paulus skrev ju inte kapitel och vers, utan han skrev ett brev. Och ibland så kan kapitel och vers göra så att våra tankeflow bryts lite grann, eller vi missar Paulus liksom flöde. Och därför ska vi titta på den här texten lite grann i sin kontext för att se hur går det till när vi förvandlas från härlighet till härlighet. Det är förresten intressant i den här texten också, som vi läste i andra Korinthierbrevet 3, att det finns ju ingen begränsning på hur mycket härlighet man kan uppleva. Det var någon som kom till mig en gång och sa, hur mycket måste jag förvandlas? Jag brukar tänka, det är fel fråga. Hur mycket får jag förvandlas? Hur mycket får jag uppleva? Hur mycket får jag se av Guds kraft och Guds närvaro? Du vet, bara du sitter här nu så kan ju Herre göra ett verk i ditt liv. Det var inte länge sedan vi körde en sån här online-skola. Och så var det en kvinna som har kämpat med sitt nikotinberoende jättelänge. Och har aldrig blivit fri från liksom det här med att kunna sluta röka. Och så bara sitter hon där och så helt plötsligt så bara gör Gud ett mirakel och löser henne. Jag räknar med det här flera gånger. Jag vet en gång en man som hade liksom hörselapparat för att han hade problem med väldigt nedsatt hörsel. Jag vet inte om han hade någon tinnitus eller sådär. Och så helt plötsligt när han sitter och lyssnar så knäcker det till i örat så här. Och så tycker han att hörapparaten funkar ju inte. Så han tar ut den och så, då hör han bra. För då blir han helad. Vet, evangeliet är Guds kraft. Jag har en sån tro på att predika evangeliet. För att när du predikar evangeliet så är inte det bara ord. Utan när du vittnar om Jesus och talar om Jesus så kommer Guds kraft. Det är underbart. Förvandling. Men den här texten som vi är i nu, Romarbrevet 8, vers 1, kommer ju efter Romarbrevet 7. Det förstår ni kanske då. Romarbrevet 7 är ett kapitel som finns mycket olika tankar om. Det beskriver livet under lagen, och det finns en del kristna som menar på att Romarbrevet 7 tillhör liksom vardaglig liksom kristen erfarenhet, att det är så här det kommer se ut tills vi kommer till himlen. Jag tror inte det, därför att i Romarbrevet 6 så talar Paulus om hur vi har dött bort ifrån lagen. Här beskriver han livet under lag. Det finns de som menar att Paulus talar om Israel här. Och liksom så, för att Israel stod under lagen, men de hedningarna har aldrig stått under lagen, aldrig varit under det förbundet. Jag tror inte det heller. Jag tror, precis som många av mina vänner, att Romarbrevet 7 beskriver Paulus erfarenhet som fariserna försökte leva Guds vilja i egen kraft. Men med en modifikation, för det kommer beskriva din och min erfarenhet om vi försöker få till det kristna livet i egen kraft. Och det ska jag bevisa för dig nu att det här gäller dig. Så vi backar in i Romarbrevet 7 och så ska vi ta oss ner till Romarbrevet 8 och 1. När vi börjar med att läsa Romarbrevet 15 till och med vers 16 så här. Eller vi kan läsa vers 15 först bara så här. Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Är det någon som känner igen sig? Är det bara predikanter som känner igen sig att det kan vara så här ibland? Att jag gör inte det jag vet jag borde, men det jag inte borde, det är jag väldigt bra på att få till. Det är alltid kul att predika de här texterna i kyrkan, tycker jag. Så säger sen, om jag nu gör det jag inte vill, då erkänner jag att lagen är god. Det vill säga, om jag kämpar med någonting och gör det jag inte vill, då erkänner jag ändå att lagen är god. Och lagen här, kan man tala om 10 Guds bud, men du skulle också kunna tala om Guds uppenbarade vilja, eller hur? Det finns 3 lagar vi ska titta på i den här texten. Och den första lagen, det är liksom Guds uppenbarade vilja. Om du vet Guds vilja men inte fixar det, då erkänner du att Guds vilja är god. Men att du har problem. Eller hur? Du vet, det är ju det som är problemet med lagen. För lagen är helig, fullkomlig och god. Men lagen saknar förmågan att göra dig helig, fullkomlig och god. Utan det som alltid kommer hända, om du tittar på Guds lag och Guds vilja, det är att du alltid kommer konstatera att det funkar inte för mig. Jag får inte till det. Har ni upplevt det någon gång så här? Vi ska inte sluta. Det blir bättre. Men jag vill bara liksom trycka på den här punkten lite grann. Vi läser vidare. Men då är det inte längre jag som gör det. Vers 17. Utan synden som bor i mig. Jag vet att det inte bor något gott i mig. Det vill säga i mitt kött. Viljan finns hos mig men inte förmågan att göra det goda. Är det någon som känner igen sig där då? Viljan finns hos mig men inte förmågan att göra det goda. Inte bara jag då. Det är liksom en del tittar på mig och säger, du brukar ju predika seger och genombrott. Vad är det här? Liksom. Det blir bättre som sagt. Men jag vill visa någonting här. Det goda som jag vill gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag finner alltså lagen för mig som vill göra det goda. Det onda finns hos mig. I min inre människa glädjer jag mig över Guds lag. Men i mina lemmar ser jag en annan lag som kämpar mot lagen i mitt sinne och gör mig till fånge under syndens lag i min kropp. Så här har vi talat om Guds lag. Nu lyfter Paulus in en annan lag som kallas syndens lag. Alltså det som i Romarbrevet 5 och 12 då beskrivs som syndens och dödens lag som genom syndafallet har kommit in i världen. Har du varit, du vet, när Bibeln talar om synden så talar Bibeln egentligen väldigt, den talar om synden som saker vi gör. Men synden beskrivs också nästan som ett väsen, alltså som en destruktiv kraft som verkar för att dra människor bort ifrån Gud. Det beskrivs nästan som personliga egenskaper. Det står i första Moseboken till exempel att synden lurar vid dörren. Det talas om syndens liksom bedräglighet. Alltså det är en destruktiv naturkraft som släpptes in i världen genom syndafallet och som drar människor bort ifrån Gud. Och jag tror att ni har upplevt den här dragkampen om ett inre, eller hur? Du ser vad som är rätt, du ser Guds vilja. Men så finns det en annan kraft som kommer in. Och så är det som att även om jag har viljan så finns det inte riktigt förmågan att få till det. Och den här liksom diskrepansen, eller den här motsägelsen har ju kristna brottats med genom hela kyrkohistorien. Det vill säga, man ser Guds vilja och så ser man var vi befinner oss. Och så försöker hitta olika lösningar på det. Det finns 2 dåliga lösningar, som jag skulle säga. Och så finns det en väldigt bra lösning. Och den första dåliga lösningen, det är, jag brukar säga, liksom religion eller lagiskhet, som säger ungefär så här: Gud är helig men inte du, skärp dig. Då blir liksom evangeliet typ inte att det är fullbordat utan att det är nästan fullbordat. Men om det här ska funka så är det lite upp till dig också. Och i olika traditioner så ser det här lite olika ut. Jag kommer ju då från mycket, mycket liksom där karismatisk bakgrund och sådär, och älskar liksom det. Men en av de sakerna som man ofta lyfter fram där, det var ju liksom att det kommer en väckelse. Och det förutsätter att vi omvänder oss och ber tillräckligt. Och när vi har omvänt oss och bett tillräckligt, så en dag så ska genombrottet komma. Men det är som att man det är alltid så att man är nästan där, va? En fastedag till, en bönedag till, en omvändelse till. Och i längden så blir det fruktansvärt jobbigt att leva ett liv där man aldrig når fram. Och i andra sammanhang så är det andra saker man lyfter upp. Då talar man kanske mer om kristen livsstil och så, va? Det är lite olika vad den här standarden, vad man betonar i olika sammanhang. Men det är just det här, problemet är hos dig. Om det kristna livet ska funka, så behöver du skärpa upp det. Och det är bland det som också liksom den typen av helgelseförkunnelse som kan läggas över en församling. Och det blir grymt i längden, därför att det innebär ju att du måste hoppa liksom över ribba du aldrig kommer upp till. Har du varit där någon gång? Att du vet vad du borde göra, men du kommer inte kunna hoppa så högt i livet. Alla som är ärliga mot sig själva har varit där. Och om inte du kan erkänna det, så ska jag be för dig sen och bryta bedrägeri över det. Alla har varit där. Och problemet blir att om vi låtsas som att vi kan hoppa över en ribba vi aldrig fixar, så blir det ett liv i ständigt nederlag. Och sen blir det liksom det här hyckleriet som fariseerna körde med. Därför att de inte fixade det egentligen, så byggde de en fin fasad. Så att alla tyckte att de såg väldigt heliga och väldigt rena ut. Men det fanns ingen förvandling i hjärtat. För religion kan tala om för dig och skärpa dig. Religion kan städa upp ditt yttre. Men religion kan aldrig förvandla hjärtat. Därför har syndakataloger i alla tider alltid handlat om yttre livsstil. Men det var som jag sa igår. Du vet, du kan ju kämpa med lust och orenhet även om du har knut i nacken. Uppenbarelse. Du kan kämpa med orenhet i hjärtat även om du har kjol som går liksom tillräckligt långt ner och allt vad det är. Eller hur? Du kan ju inte fostra hjärtat med yttre regler på det sättet. Det är det som religionen gör. Religionen är alltid rädd för synd, för religionen erbjuder aldrig någonting som kan förvandla hjärtat. Jesus är inte rädd för din synd, för att synden är en besegrad fiende. Han skäms ju liksom inte för din svaghet eller din röra, utan han kliver rätt in i ditt mörker och tänder ett ljus. Det här predikat hela helgen, att han räknade med din dumhetsfaktor när han frälste dig. Han är som inte överraskad över att du strular till det för dig, utan han löste problemet redan innan han skapade världen, när han säger att Jesus är lammet som är slaktat från världens grundläggning. Och i Kristus har han tagit bort all din synd för alla tider. Och han har en plan för att samverka allting till det bästa för dig. Vilket inkluderar din dumhetsfaktor. Då. Det är rätt skönt att veta. I alla fall för någon som mig som hittar på mycket dumma grejer ibland. Okej. Okay. Den andra grejen som också blir problematiskt ett dåligt svar. Det är ju det här som jag brukar kalla liksom passiva vägen. Som är ungefär så här. Att jag är förlåten och jag är älskad, men det blir inte mer än så här. Jag hörde en luthersk präst någon gång som sa så här, att helgelsen går aldrig längre än förlåtelse. Det vill säga, jag kan inte förvänta mig något mer än bara förlåtelse i det här livet. Och det är underbart att kunna vila i nåd och kunna vila i förlåtelsen, att du faktiskt är älskad av Gud. Men när jag blev frälst så hade ju inte det varit goda nyheter för mig. För när jag blev frälst så blev jag frälst utifrån psykisk ohälsa, depression, en familj som slog sönder utav pappas drogmissbruk. Och liksom, Herren räddade mig när jag var på väg att ta livet av mig, bokstavligt talat. Jag stod och skulle hoppa från en bro och så talade Jesus till mig. Enda gången jag hört honom tala med hörbar röst. Och jag är så tacksam att han älskar mig där jag är. Men jag är också väldigt tacksam att jag inte var dömd till att leva kvar begränsad av mitt förflutna. Vet du, bara för att du kommer från en trasig bakgrund betyder inte att din framtid är trasig. Både jag och min fru kommer, jag vill bara proklamera, jag bara känner att jag ska proklamera ut det här. Både jag och Linda kommer från liksom hem som slog sönder utav missbruk och alkohol och grejer. Och vi levde länge och tänkte att det här kommer prägla våra liv. Men vet du, Jesus frälser helt. Du behöver inte ha en trasig framtid för att din bakgrund var trasig. Du behöver inte definieras och identifiera dig med ditt gamla liv, utan Gud har upprättelse för dig. Bara den tanken på att jag skulle kunna ha eget hus och familj och fru och barn och allt sånt där var så långt borta från mig förut att jag trodde aldrig det skulle finnas där. Men Jesus gör mer än förlåta, han förvandlar. Och det ska vi komma till här. Nu då, jag skulle försöka ta det lugnt idag, tänkte jag. Men jag blir så, det här är så starkt, va? Det här med hur Jesus förvandlar och att det finns hopp och upprättelse och genombrott för alla människor. Det finns ingen som har sjunkit så djupt eller misslyckats så mycket att inte det finns en väg tillbaka. Oj. Och så kommer då Paulus till det här. Jag, arma människa, i Romarbrevet 7:24. Vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, genom Jesus Kristus vår Herre. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Så finns det ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Så han säger, jag fixar inte att få till mitt kristna liv. Hur ska jag få hjälp? Hur ska jag få förvandling? Gud vare tack genom Jesus. Och alla troende som förstår Guds vilja på allvar kommer komma till den punkten att man blir förtvivlad och ger upp och tänker att jag kommer inte fixa att leva det kristna livet. Om inte du har fattat det än, så är det precis dit Gud vill föra dig. Han vill föra dig dit att du ger upp om din egen kraft och din egen förmåga att leva det kristna livet. För att evangeliet är inte ett gott råd till den som kan skärpa upp sig, utan det är goda nyheter till den som är fullständigt körd. Och jag älskar den här versen, att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och då står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, därför att de blivit friköpta av hans nåd. För det gör ju att allt, liksom, när man pratar om så här frikyrklig präktighet, det är ju liksom den största ironin i världshistorien. Vi har väl inget att vara präktiga över. Det enda vi har gemensamt allihopa är att vi var helt körd i synd. Vi hade strulat till det. Men att Herren älskar oss medan vi ändå var syndare. Jag känner ju ingen press alls när jag står här och predikar. För jag vet ju att om inte Jesus dyker upp här, så går det här åt skogen. Det är jättebefriande. Men så säger han. Paulus såg den här kampen. Jag kämpar, för jag vet Guds vilja. Men jag kämpar liksom med köttet. Jag kämpar med att inte få till det. Det är in i den situationen som Paulus säger, så finns det ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Så för dig som sitter här och känner att jag vill så gärna leva för Gud, men jag får inte till det. Är det någon som känner igen sig där? Det är till dig. Som han säger, det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Att du kämpar betyder inte att det är något fel på din överlåtelse, utan det betyder att du är människa. Och ni vet, jag vet att det finns ett pris att betala för evangeliet. Jag måste ju alltid trycka på den här predikan där, för att annars så missförstår folk mig. Så jag har blivit mordhotad för evangeliet upprepade gånger. Jag har haft gevär mot huvudet för Jesus. Jag har haft kniv mot strupen. Jag har varit slagen. Jag har suttit kidnappad för evangeliet. Jag vet att det finns ett pris att betala. Är med på det? På det när jag säger detta. Men problemet blir att om man betonar våran gärning och det vi måste göra för att få till det på ett sånt sätt att man glömmer av att allt bygger på att Jesus gör sitt verk i oss, så blir evangeliet bara en annan lag. Det blir bara en annan typ av religion. För att när jag reser i världen, alla religioner predikar ju, överlåt dig, be, fasta, ge till de fattiga. Det är inte unikt för den kristna tron. Det finns ju i islam och hinduismen och allt sånt här. Att liksom, om du skärper upp dig tillräckligt så kommer du in i flödet. Liksom. Alla religioner predikar det. Och den kristna religionen säger till dig att Gud sitter på sin tron och är lite besviken på dig. Och tänker att liksom, jag har förlåt dig och frälst dig. Och jag hade ju en kallelse till på dig, men det har inte blivit så mycket av ditt liv hittills. Men om du skärpa upp det lite grann och ta tag i det här, ska du nog se att det blir bra. Och så sitter kristna med någonting som inte finns för den som är Kristus, nämligen fördömelse. Så lösningen är inte att säga skärp dig. Lösningen är heller inte att bara tänka jag är förlåten men det finns ingen förvandling. Utan Paulus fortsätter här i vers 2. Genom att säga det som var omöjligt för lagen, svag som det var genom den kötsliga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son till syndoffer, lika syndig människa. Det som var omöjligt för lagen på grund av den kötsliga naturen. Alltså lagen är god, Guds vilja är god, men lagen saknar förmågan att göra dig helig, fullkomlig och god. Det är det jag märker ständigt när jag sitter med människor. Och vi har ju fått se liksom hur folk kommer till i vår familj då. Många av dem som kommer ut liksom, har haft problem med missbruk och kämpat har blivit frälsta. Vi har fått leda kanske 10-12 i våra familjer till tro. Det är väldigt spännande. Men det som man alltid kommer till när man pratar med människor, det är just det här att jag klarar inte av det. Jag vet att jag borde göra bättre. Jag vet att jag borde, men jag kan inte. Och det är precis det som är problemet. Och därför så är det så viktigt att evangeliet inte blir en självhjälp, utan att det handlar om mer av Jesus. För att lagen kunde inte fixa oss, men det som var omöjligt, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer till det yttre liken syndig människa. I hans kropp fördömde Gud synden, så skulle lagens rättfärdiga krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Så istället för att evangeliet blir ett skärp dig från Gud, istället för att du ska övervinna synden i egen kraft. För du vet, om det blir en kamp mellan din vilja och synden, så kommer synden alltid att vinna. Har du märkt det? Om du kämpar med synden i egen kraft, så kommer synden alltid att vinna. Därför att synden är en mycket starkare kraft än din vilja. Så istället för att evangeliet blir ett bud som handlar om att du ska skärpa upp dig, så introduceras en tredje lag här som heter livets andes lag i Kristus Jesus. Vilket betyder att Gud inte lämnar dig ensam i din kamp, utan som vi sa igår, så hjälper oss också anden i våran svaghet, utan den heliga ande uppenbara mer av Jesus för oss, så att Kristus kan förvandla våra liv. Och jag ska avsluta med att läsa Galaterbrevet 2. Vers 19 till och med 20 så här. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Att genom lagen dö bort från lagen betyder ju att man blir så drabbad utav sin egen oförmåga att leva efter Guds vilja att man ger upp. Jag rekommenderar alla kristna här, alla jag här inne, till att ge upp försöket och leva som en god kristen i egen kraft. Det är först då ditt kristna liv kan börja. Det är först då du kan förstå Guds nåd på allvar, när du inser, jag får inte till det här. Och sen säger han så här. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och utgett sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd, för om rättfärdighet kunde nås genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Jag vet att det blir lite bibelstudium här på morgonen, så jag lägger ut text lite. Jag hoppas det är okej för er. Livets andeslag bygger på att Kristus själv kommer och lever sitt liv igenom dig och mig, och att den helige ande uppenbarar mer av Jesus för oss, så att vi kan förvandlas. Å ena sidan så är evangeliet helt omöjligt om du försöker leva din egen kraft. Å andra sidan så är evangeliet en vila om du låter Jesus leva sitt liv igenom dig. Så när du kämpar med synd på olika sätt, kämpar med din egen brustenhet eller din egen ofullkomlighet, så är det sämsta du kan göra att gå in under fördömelse och skälla på dig själv. Det hjälper inte dig. Det hjälper inte liksom heller församlingen, om man ser liksom problem och så där, att man går in liksom i en besvikelse och irritation. Det är heller inte en framkomlig väg Och bara ge upp och säga okej, jag är väl förlåten, men det blir nog inte mycket mer än så här. För det blir ganska tråkigt då att leva som kristen. Utan vägen när man ser sin egen liksom brist, sin egen kamp, det är att komma till Jesus. Herre, jag fixar inte det här själv. Du får komma och ta över. Jag säger alltid när jag läser så här utmanande texter i Bibeln och sådär. Eller jag får liksom en, vi utmanar av Herren på olika sätt, att jag fixar inte det här själv, utan det måste vara du som gör det här verket genom mig. Och det finns någonting så djupt befriande i evangeliet på det sättet, därför att det löser dig både från fördömelse, från skuld, från betryck, från liksom smärtan över ditt gamla liv, men det ger dig också en förvandling som bygger på att Jesus gör verket. Och det finns ju inget mer attraktivt än att Jesus ska få lysa fram. Och det är därför jag älskar, och jag brukar säga det att, till vår hemma, när jag predikar i Rosvik, så att jag tycker det är bra att vi är en församling full av problem. Eller? För där det finns människor så finns det problem. Jag vill ju ha människor in i församlingen som är ett pågående verk. Jag vill ju att våra församling ska vara en plats, eller våra församlingar ska vara en plats dit människor som är liksom brutna och slagna och trasiga kan komma, för att där finns det hopp, va? Vet, när jag blev frälst, jag hade ju hört hela uppväxten så här: du är liksom ett problembarn, du är körd, du har egentligen ganska mycket så här, du är rätt skärpt, men du vill ju inte, och du liksom alla de här sakerna, va? Men det folk inte fattade många gånger, det var ju det att det var inte rätt, man inte ville, men det var ett sak hade hänt som hade brutit på insidan, så jag orkar liksom inte. Och så kom man till Jesus, och då lägger han inte ett ok över den, utan han lyfter av det här oket och säger: jag vill gå med dig på en resa där jag förvandlar dig inifrån och ut. Och så vill jag göra det i dig som du aldrig fick till själv. Det är det som är evangeliets kraft. Det är inte så när vi predikar liksom Guds nåd att man vill liksom dra ner Guds standard eller ge en ursäkt för människor att fortsätta leva liksom i trasigt. Det är inte det som är poängen. Utan poängen är att det är Guds nåd som är kraften till förvandling. Det alltså målet är Kristuslikhet. Det är det du kallar till. De som man i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. För att sonen ska vara det förstfödde bland många bröder, står lite längre ner i Romarbrevet 8:29. Men vägen till förvandling handlar ju inte om att du försöker skärpa upp det, utan att du kommer till Jesus och låter honom göra verket. Jag har sån tro på den här förvandlande kraften hos Jesus. Så, vet du, ibland så säger folk liksom, du pratar och predikar så mycket om förvandling och upprättelse och helande och genombrott och sådär. Liksom, tar du lätt på att människor kämpar? Nej, det är absolut inte. Det är inte det som är poängen. Men jag möter så mycket smärta. Du vet, jag pratar ju med så mycket människor varje vecka som har jättetuffa situationer. Och jag har bara insett det att om inte Jesus gör ett verk här så är det kört, va? Vi måste kasta oss på Jesus. Vi måste tro att Jesus gör mirakler. För annars är det kört för människor. Vi måste tro att familjer som går igenom en kris i församlingen kan upprättas, va? Vi måste tro att det finns ett genombrott för de liksom som plågas av psykisk ohälsa och ångest. Och sådär. Att Jesus kan komma med frihet. Jesus ska komma med upprättelse. Att den som är trött och sliten kan få ny kraft hos Jesus. Sen är det självklart så att man vill gråta med den som gråter och sitta med den som har det tufft. Vi vet att allt löser sig inte alltid direkt. Men även när du går igenom tuffa tider så finns kraft hos Jesus för att ta dig igenom, va? För du kanske går igenom dödsskuggans dal. Men det är just det du går igenom. Och när du går igenom så finns det kraft ifrån Jesus till förvandling. Och det här, jag brinner så för det här. Jag längtar efter att Kristi kropp ska få tag på detta. Att lärjungaskap är ju liksom inget självförbättringsprojekt där du på något sätt försöker leva som Jesus egen kraft. Utan lärjungaskap handlar om att lära av mästaren. Det handlar om att ge upp den egna kraften och låta honom ta över. Så jag brukar alltid säga det till människor. Ibland kommer folk till mig på förbön. Så jag säger: Martin, jag kan inte bryta det. Och jag brukar alltid säga att jag vet att du inte kan bryta det. Det är ju som ingen nyhet, därför du är här, eller hur? Men tänk om vi skulle kunna lägga till någonting till detta. Jag kan inte bryta det här, men Jesus kan. Jesus kan. Och vet du, här kan jag komma in i ditt liv här idag och förvandla. Du kan gå ut härifrån fri från saker du bar med in här på mötet. Om du kämpar med saker. Du kan få uppleva läkedom och tröst och den här kramen från himlen som sätter dig fri. Så vi tackar dig just nu för att du är här. Jag bara ber att du ska bara beröra människor just nu. I namnet Jesus, jag tackar dig för din nåd och för din härlighet som förvandlar, upprättar och läker i Jesu namn. Och jag ber att du bara ska komma och beröra våra liv just nu. Bara kom helige Ande och gör ditt verk. Jag bara ber dig om detta just nu i namnet Jesus. Och att du ska röra vid våra liv och våra hjärtan. Tack helige Ande. Vet jag, som jag sa, så jag kan ju prata lite mer om det här nu på ett sätt. Jag ska göra det kopplat till eftermötet. Det är klart att när man kommer hem, som jag gjorde från den tiden i Syrien, så har man en del brottningskamp på insidan. Så jag kämpar ju en hel del med både posttraumatisk stress och liksom ångest och alla sådana här saker. Och det är rätt många gånger som man skulle ut och ha konferens och seminarium, och det var mycket folk som skulle ha förbön, och alltid så kommer det fram någon tant och säger så här i mellan mötena: hur var du behandlad där nere, vad hände liksom, blev du slagen och så, som inte känner den, för folk har ju ingen fast och så, utan folk bara kommer ut när man är lite så här offentlig person och säger saker. Tänk inte på att man är människa också alltid, och det ingår liksom i priset, men många gånger så kunde det där sen liksom, jag kommer ihåg ibland på kvällarna när man har bett för människor, sett människor fri, och så ligger man själv på kvällen så här, och så slår det till så här med stress eller ångest då. Vet, en av de viktigaste sakerna som jag lärde mig där, det var att jag hade aldrig kunnat liksom stå emot eller övervinna det där själv. Men jag fick sådana möten med Jesus i den här smärtan, i den här stressen, i den här kampen liksom. Där jag bara såg att jag, så här, det vet jag, Tommy, vi pratade om den gången, jag sa det, att du haltar lite så här efter Syrien här. Jag kände mig svaga. Och det hade varit lätt för mig om inte jag hade förstått Guds nåd, som predikar mycket om upprättelse och läkedom, och göra det liksom till ett nederlag som jag skulle övervinna. Men det hjälper ju inte dig, vet du. För du kommer alltid ha områden i livet som inte håller helt. Jag tror vi kan vara överens om allihop att det finns saker där du ser på ditt liv: Jesus, du måste göra något här. Och det jag gjorde var, jag bara sa: Herre, jag tackar dig för att du kommer och möter mig med din kärlek. Du mättar mitt inre, att du läker mig. Och över tid så fick jag gå på en vandring med Herren, där de här sakerna fick läkas ut, och idag så är jag i princip, har inga känningar kvar, utan Herren har gjort ett verk av läkedom. Inte för att jag liksom i egen kraft bröt någonting, utan för att jag kunde säga: tack Jesus att du, ljuset lyser i mörkret. Det känns mörkt nu, det är tufft nu, men tack att ljuset lyser, och tack att du leder ut i frihet. Det kan vara så att du kämpar idag i ditt personliga liv, i din familj, i ditt äktenskap, olika saker man kan brottas med, sin ekonomi. Kanske du brottas med Gud. Kanske du går igenom en tid nu av liksom tvivel och kamp. Jag brukar alltid säga, du vet, Herren klarar din process. Han är som inte nervös, utan han står där med dig. Men det är bra att bjuda in honom i din process. Och många gånger i vårt mörker så finns det ett förnyat möte med Gud. Ljuset lyser i mörkret. Det betyder inte att du aldrig behöver gå igenom mörka tider, men det betyder att du behöver aldrig gå igenom det ensam. För att Jesus går med dig. Det säger väldigt mycket om hans ödmjukhet, att han kliver in i våra smärta och våra issues och leder oss vidare och styrker oss och upprättar oss. Jag tror att han vill röra vid människor idag, så vi ska gå in i förbön nu. Vi har en förberedare, så kommer finnas en bönestation här, och så har vi ett litet så ett bönerum på isen också där folk kan sitta om man vill prata mer. Och sådär. Vi ska be tillsammans nu. Jag ska också finnas med i bön. Och jag bara kände det här med förvandling. Jesus ska få lysa fram er. Men att den förvandlingen måste bygga på Guds nåd. Kanske du är här idag som vet att det är saker jag skulle behöva liksom hjälp med. Be för. Du behöver inte vara så här jättedjup och jättepersonlig om inte du vill när du kommer på förbön. Utan man kan bara komma fram och säga, eller komma till förbön och säga att jag behöver, det är någonting jag kämpar med. Vill ni be för mig? Dela med er också såklart. För det kan också vara väldigt läkande att bara få lyfta upp någonting och bara få be. Vi har ju en sak gemensamt allihop. Och det är att alla har syndat och saknar ärligheten från Gud. Så vi har alla olika issues där Herren behöver få göra ett verk. Det är ingenting liksom vi behöver skämmas för. Det säger inte att det är något konstigt med dig, utan det betyder bara att du behöver mer av Jesus. Så vi tackar dig just nu för att du verkar. Och jag ber dig att du ska komma och beröra våra liv och våra hjärtan just nu. Bara kom helige Ande och ös ut din kärlek. Och vi tackar dig för förvandling. Jag ber att du bara ska uppenbara mer av Kristus för oss, men också att Kristus ska få leva sitt liv ännu starkare genom oss. Att vi ber att du ska inta nya områden av våra hjärtan idag med din kärlek. Din kraft och din härlighet ska få komma och göra ett verk. Vi ber om det just nu. I Jesu namn. Amen. Så ni som är förebedjare, ni kan gå bort till bönestationen. Jag kommer finnas här också om det är så att det är någon som vill att jag ska be. Så gör jag gärna det. Och så tar vi en stund här i lovsång och tillbedjan inför Herren. Och så ber vi tillsammans. Det finns ju också möjlighet om du vill tända ett ljus här framme eller lämna in skriva bönämnen och sådär. Så finns det en möjlighet också. Vi går möta Herren på många olika sätt. Men viktigt är att vi kommer till Jesus tillsammans. Så välkomna ska vi be. Amen.